Låt oss först tala om en fråga. Våra falungonglärjungar utövar genuin kultivering. Förr, i kultiveringen av Dao, i genuin kultivering fanns det strikta krav för lärjungar. Lärjungar är absolut förbjudna att behandla andras sjukdomar. Varför? För att vi i kultiveringsprocessen renar den egna kroppen. Genom hela kultiveringen inom världsliga fa fortsätter vi att rena och rena oss själva och ersätts sen successivt med högenergimateria. Vi får inte bjuda in något dåligt. När du behandlar en patients sjukdom formar du ett fält med patienten och får patientens saker på din egen kropp. Det är verkligen skrämmande. En del tror inte på det, så idag talar jag om detta. En del qigongmästare säger, studera min metod och du kan bota sjukdomar efter 3 dagar, efter 7 dagar eller efter 10 dagar. Så kallat en läkare i varje familj. Tänk efter, vore det möjligt? Dessa saker som bara kan alstras genom flera decennier av mödosam kultivering. Jaha, du har deltagit i en kurs och på bara 3 dagar är du läkare. Även på den lägsta nivån bland vanliga människor måste läkarna inom den här fa-nivån utbilda sig på universitet, sen vidareutbilda sig inom specialistområden och anstränga sig för att bli läkare. Och du kan behandla sjukdomar på 3 dagar. En läkare i varje familj. Då skulle mänskligheten inte längre ha några sjukdomar, eller hur? Det kan låta rätt bra. I själva verket är alla de där qigongmästarna falska. De lurar människor och skadar sig själva och andra. Varför pratar vi om det så här? För att många av oss, som jag sa, när du behandlar en patients sjukdom är du sammankopplad med patienten. Det är samma fält. Då formar sjukdomskli från patientens kropp en cirkulation med ditt chi. Du känner det inte i början. Du tror att hans sjukdom hämmades eller till och med blev botad, så du är rätt glad. 1. Du kan inte känna det. 2. Du kan inte känna det. 3 eller 4. Du kan inte känna det. Men allt eftersom du behandlar fler så kommer du att känna det. Varför? I verkligheten byter du ut din dygd mot deras sjukdomar, mot deras karma. Du vill göra honom frisk, men det finns en princip i detta universum. Du kan inte låta andra bli friska för ingenting, såvida du inte utstår det åt dem. Om du är fast besluten att låta honom bli frisk, okej, då ges det till dig. När det ges till dig kan inte heller göras för ingenting. Det finns en till princip i universum. Du måste kompensera andra. Trots att det du tar är sjukdom så måste du ge dem dygd som kompensation. Tänk er bara vilken dum sak personen gör. Vi har många människor som själva är sjuka men ändå behandlar andra människors sjukdomar. Efter att de har behandlat en sjukdom och kommer hem känner de sig själva sjuka i många dagar. Det finns många sådana exempel. När någon behandlar allvarliga sjukdomar botar han en hel del människor och dör sen i deras ställe. Ändå var en sån person fortfarande nöjd med sig själv och sa, jag botade så här många cancerpatienter och senare gick han bort i deras ställe. Några har ganska bra medfödd grund. Jag säger dig, du byter ut din dygd, din medfödda grund, mot andras sjukdomar. Eftersom din medfödda grund inte är dålig har du botat flera människor utan att känna några försämringar i din kropp. Men din karma har redan ökat mycket och du har redan gett bort mycket av din dygd. Det finns ett sådant samband. De där qigongmästarna kan absolut inte se det. De är inte qigongmästare. De har inte gått igenom kultivering. De har fått gång över en natt. De lurar människor och skadar sig själva. En sån person gav dig lite. Varför kunde du behandla sjukdomar? Därför att han gav dig lite budskap, lite energi. Men den här energin kan ta slut. För att få dig att tro måste han ge dig lite energi. Bra, du sätter igång och behandlar. Så fort du botar en sjukdom, jag säger dig, om du inte kan bota den är det inte så farligt. Men så fort du kan bota den blir du förstörd. Varför? Fasthållandet och upprymdhet kommer att visa sig med en gång. Du blir jätteglad. Wow, jag kan bota sjukdomar och till och med en sån allvarlig sjukdom. Andra kallar dig till och med qigongmästare, så du känner dig mycket kapabel. Ett starkt fasthållande har uppkommit och det är inte lätt att bli av med det. Om andra säger att du inte kan bota sjukdomar så tror du dem inte. Om den här principen inte förklarades grundligt skulle du aldrig tro att du inte kan bota sjukdomar. Så skrämmande. Om personen är ett bra ämne och kan kultivera till höga nivåer, då skulle det här fasthållandet göra det mycket svårt för honom att förstå och ge upp det, så han skulle inte kunna kultivera. Alltså har han blivit förstörd. Förutom att du fyllde din kropp med sjukdomar och karma, så förstördes också ditt hjärta av honom. Du utvecklade ett sånt starkt fasthållande. Du var från början ett bra ämne och kunde kultivera, men nu är det över. Se inte på hur dessa människor rör till det. De gör det i stor skala över hela landet, men de kommer inte att hoppa omkring så länge till. Om du inte tror mig, vänta och se. Det är inte tillåtet att skada detta så här. Så vår Falun Gong, våra kultiverande Falun Dafa-lärjungar, tillåts inte att använda något utsändande av gong eller qi för att behandla sjukdomar. Tillåts inte att använda kultiveringsformen eller använda qigong för att behandla sjukdomar. Om du behandlar sjukdomar, vi kan inte låta dig förstöra de saker som vi har satt in i din kropp med sjukdomsqi och karma. Så min fashion, min lagkropp, om du behandlar så tar min fashion tillbaka dem. De ges inte till dig. Det är en fråga om upplysningsförmåga, en fråga om du vill kultivera eller ej. Vi gör detta för att gagna er alla. Det viktigaste är att du verkligen kultiverar dig själv uppåt på ett rent och riktigt sätt. Dessutom ska jag säga er, ni ser de där sjukdomarna. När man kultiverar inom världsliga fa är en del sjukdomar mycket allvarliga och dina övernaturliga förmågor kan inte alls bota dem. Även om du har utvecklat dina egna övernaturliga förmågor kan du ändå inte bota dem. Om allt kunde botas skulle inte qigongmästare kunna bota vilken sjukdom som helst då. Varför kan de inte det? Därför att många sjukdomar är mycket allvarliga. Många sjukdomar kommer också från förfäderna. De ackumuleras från generation till generation. De är mycket komplexa. Du kan inte alls göra något åt de sakerna. Dessutom kan du lätt bli skadad. Hur? Förr talade en del människor om något som... Vad var det? Gripmetoden. Och det fanns också akupressur, massage, utsändande av qi, qi-utdrivning, utsläppande, kompensering och så vidare. Allt sånt där. Det finns en massa metoder. Någon fantastisk belysningsmetod. Behandling med elektrisk nål, qi-nål. De har hittat på en massa namn. En del personer håller kurser om qigong-behandlingsmetoder och lär dig alla möjliga metoder för sjukdomsbehandling. Jag säger er alla, det är bluff. Ren bluff. De reste runt överallt och samlade metoder för sjukdomsbehandling. Varför säger jag att det är bluff? För att när en genuin kultiverare behandlar sjukdomar, när tar han någonsin till några metoder? Så fort jag tittar på dig har gång redan sänds ut. En övernaturlig förmåga kan sändas ut genom vilken chao som helst. Daoläran kallar dem passager, akupunkturpunkter. Inom buddhaläran kan de sändas ut genom vilken por som helst. Vad behöver man för metoder? Om du inte har den övernaturliga förmågan kan du inte alls bota sjukdomar. Låt oss tala om gripmetoden. Om du inte har den övernaturliga förmågan, den kallas den stora metoden för att tillfångata själar. Så sätt igång, försök gripa den. Jag säger att sjukdomar vanligtvis kommer i två former. Den ena är att det sitter saker inuti människokroppen. De kan vara stora eller små. Den andra sorten är mycket spridda virus eller bakterier. I en annan dimension är sjukdomen direkt orsakad av karma. Dessa är de två formerna. Om det finns något bakomliggande och du vill ta bort det från personen, låt säga att han har ont eller har en tumör eller något annat, och du vill ta bort sjukdomen, försök då gripa den och se vad som händer. Du blev qigongmästare på 3 dagar eller på 10 dagar, och nu kan du gripa den. Om din hand inte kan röra den känner du kanske ingenting. Du griper efter luft. Din hand kan inte gå in i den dimensionen så du kan inte röra den och ta tag i den. Den ignorerar dig. Den till och med skrattar åt dig. Vad griper du efter och viftar runt i blindo? Det är rätt roligt. Om du verkligen rörde den skulle handen genast bli skadad och verkligt handikappad. Inom medicinen känner man ju nu till en del sjukdomar där man inte kan hitta några skador på vävnader, på celler eller på nervsystemet. Men personen kan bara inte röra sig. Kan inte röra sina armar, händer eller ben. Det finns inga skador. Han kan bara inte röra sig. Det som skadats är hans sanna kropp i en annan dimension. Verkligen skadats. Då är det slut, eller hur? Det är mycket farligt. Det bara lurar och skadar människor. Tänk efter, frågor rörande Dao-kultivering är mycket allvarliga. Kan det vara så enkelt? Du betalar lite pengar och kan lära dig det. Det är inte en vanlig människas skicklighet. Det är bortom vanliga människors nivå. Det kan inte läras ut som någon sorts teknik där man betalar lite pengar eller anstränger sig lite. Du måste höja ditt qingqing, verkligen kultivera och bli ett med universums egenskap. Först då kan du höjas och dina övernaturliga förmågor stärkas. Man måste ha den övernaturliga förmågan. Dessutom är den där saken mycket slug. Om den vet att du vill gripa den så skyndar den genast iväg i en annan dimension. Du skulle inte kunna röra den alls. Därför, så fort du tänker på att eliminera den, sänds den övernaturliga förmågan ut. Den där saken fixeras omedelbart och kan inte röra sig. Sen griper du den med handen. Alla utövare har andra kroppar som ni inte kan se. Den här handen har inte gått in i kroppen, men den handen är redan där. Med en handrörelse förenas de två händerna och du har fångat den i handen. Om du inte har den övernaturliga förmågan, vare sig den är stor eller liten, så fort den är i din hand, vi vet att Buddha Tathagata riktade en skål mot kung Markatta som blev en liten prick och fångades i skålen. Den här övernaturliga förmågan har den effekten. Hur stor den än är blir den mycket liten så fort den är i din hand. Anta att du inte har dessa saker. Det är inte en skicklighet. Inte som du tror att du bara kan göra det för att du vill det. Att han bara kan lära dig att gripa så och så och sen kan du gripa den. Hur vore det möjligt? Om han inte kan bota är det inte så farligt. Men när han väl botat en sjukdom kommer hans fasthållande genast fram. Fast egentligen kan han inte bota den. Att han inte kan bota leder till ett ännu mer skrämmande problem. Han behandlade en eller två som kanske blev bättre, men sen var den här energin som han hade fått förbrukad. Så när han behandlade igen fungerade inte. Men han vet att det ju fungerade förut, så varför kan han inte botas längre? Detta starka fasthållande gör att han vill fortsätta behandla sjukdomar. När man är så helt inriktad på att bota sjukdomar för andra, då bjuder man in foti eller andebesittning. Din behandling fungerar inte. Jag behandlar den åt dig. Jag har gång. Jag behandlar den åt dig. Så den kommer och besitter honom. Allt orsakas av fasthållanden. Så falungonglärjungar är absolut förbjudna att behandla sjukdomar med händerna. När du når bortom världsliga fa kommer vi inte längre att se efter dig. Vid den tiden kultiverar du buddha-kroppen och kultiverar bortom världsliga fa. Då vet du allt. Du har själv förmågan att lösa dessa problem, men skulle nog inte behandla sjukdomar även om man bad dig. Du skulle inte lättvindigt göra det för andra. Varför inte? Tänk efter. Du skulle förstå principen att allting en vanlig människa får orsakas av karma. Du ser på hur du lider nu, men om vi ser tillbaka på din historia så orsakade du andra ännu större lidande i det förgångna. Var du inte hatisk? Borde du då inte betala för det? Jaha, du kan gå runt och skada människor som du vill och jag eliminerar alla dina sjukdomar på ett ögonblick. Så det skulle vara okej att skada andra utan att betala tillbaka? Tänk efter, hur kan det tillåtas? Så när du verkligen når det stadiet i kultiveringen kommer du att veta att sjukdomarna inte kan botas lättvindigt. Varför kunde då många qigongmästare under åren lyckas bota en massa sjukdomar och göra en massa saker? En förändring av hela de himmelska förhållandena kan medföra ett särskilt tillstånd. Det var en mycket speciell situation, men den är förbi. Det vill säga, för att kunna göra qigong populärt, för att medverka till det fenomenet, kom många stora upplysta ner för att hjälpa till. Många människor med mycket bra medfödd grund kunde. En del qigongmetoder dök upp, liksom en del qigongmästare, och också en del människor med rätt bra medfödd grund. Precis som det jag berättade om omvänd kultivering eller att låna gång, och de behandlade sjukdomar. De kunde lösa upp karma till en viss grad. Det var så det var. Men nu är det inte så effektivt längre. Det var något som gällde under en speciell historisk period. Så vi kan inte fritt behandla sjukdomar. I framtiden, när du verkligen kan bota dem, kommer vi inte att lägga oss i. För då kommer du att veta om de ska behandlas eller ej. Du måste verkligen uppnå det tillstånd där du löser upp karma, verkligen har gång, verkligen utvecklar saker genom din egen kultivering. Först då kan du göra detta. Naturligtvis, en del personer kanske vet att vår falungong... Gjorde inte ni, lärare, ni behandlade också sjukdomar? Ja, det gjorde jag. Jag har inte de problemen, för jag kom för att sprida fa. Dessutom, för att låta människor känna till falungong i början och för att stödja storskaliga nationella qigong-aktiviteter tog jag med mig en del rätt bra lärjungar och vi erbjöd sjukdomsbehandling. Vi har gett stöd till den här sortens qigong-aktiviteter. Vi kunde bara göra det under mycket speciella omständigheter. Syftet med att sprida denna fa är inte att människor ska bli botade från sina sjukdomar. Det är för att få dig att verkligen kultivera, få dig att höjas. Genom kultivering kommer du inte att ha några sjukdomar. Din kropp kommer att bli verkligt renad. Härnäst, låt oss tala om... Låt oss i korthet tala om frågan om vinst och förlust. Vinst och förlust. På tal om den här frågan kommer många människor att tänka, de kommer att associera till vad som sägs inom religioner. Att förlust är att ge till välgörenhet. Göra lite goda gärningar, hjälpa de fattiga. Medan vinst betyder att få dzengguo, eller den sanna frukten. Om vi tittar på betydelsen av förlust, så som det lärs ut av religioner, så säger jag att vad de lär ut är alldeles för begränsat. Att ge till välgörenhet är bara att släppa ett fasthållande i kultiveringen, men det finns alla möjliga aspekter av det mänskliga hjärtat. Girighet, olika begär, upprymdhet, fasthållanden, skrytsamhet, tävlingsmentalitet. Det finns hur som helst så många. Om du kan ge till välgörenhet, om du kan ta lätt på materiella saker eller pengar, så är det bara en aspekt. En aspekt av att kultivera hjärtat. Vi talar i själva verket om förlust i bred betydelse. Att släppa alla fasthållanden bland vanliga människor. Det är naturligtvis mycket svårt att göra allt på en gång. Du kan kultivera successivt, göra det successivt. När du höjs naturligt kommer du inte att känna det som så plötsligt. När du når det målet så kommer det inte att kännas så svårt att klara det. Självklart, jag säger er alla att det kan uppnås successivt. Men när du hör de orden, börja inte tänka. Läraren sa att det uppnås successivt, så du gör det långsamt. Det duger inte. Du måste ha en hög standard för dig själv. Så jag sa att det inte syftar på en sådan liten förlust. Du säger, ge lite till välgörenhet, hjälp de fattiga. Nu för tiden är så många tiggare professionella. De tigger inte bara professionellt, det finns till och med de som tigger i grupp. De går var helst det finns en turistplats, går vart helst det är mycket folk. De bildar grupper, till och med gäng. De bildar konglomerat och har till och med ledare. Jag skulle säga att vissa tiggare tjänar mer pengar än vad du gör. Så det är inte ens lätt att ge till välgörenhet. Så vi talar inte om hur någonting ser ut på ytan och inte heller om ytliga formaliteter. Självklart, när någon verkligen är i en hopplös situation kan vi hjälpa honom. För vi kultiverar shan, godhet eller barmhärtighet. Det vill säga att den här sanna förlusten som vi talar om har en bred betydelse. Att förlora alla sorters dåliga saker i det vanliga mänskliga hjärtat, alla de dåliga begären, det är vad vi talar om. Om du inte förlorar de här vanliga mänskliga fasthållandena, när du slåss och kämpar och lyckas få någonting, får du inte i själva verket karma då? Den här karman är en svart substans och dygd är vit. Det är en vit substans. Karman existerar i samma fält som dygden. Och den här karman, när den speglas in i vanliga människors fysiska dimension kallas den virus, bakterier eller andra sådana saker. Men i en annan dimension är den grumlig och svart och vi ser att det bara är karma. Den är också ett intelligent väsen och den är levande. Så på tal om karma, låt mig tala mer om den här frågan. Den här saken kan i likhet med dygd föras vidare för ackumulering. Förutom det du har tagit med dig från tidigare, eller skapat under din livstid fram till nu, finns det ett annat tillstånd, nämligen att den här saken kan föras vidare från förfäderna. Alla är rädda för den här karman. Till och med de upplysta är rädda. Vem som än har karma kommer att vara den som får lösa upp den. Alla är rädda för den här saken. Den kan få vem som helst att lida. Dagens människor, så som de har utvecklats fram till idag, enligt religionen har människor genom många livstider redan samlat mycket karma. Med mina ord har människor kommit till det här tillståndet med karma samlat på karma. En människas karma är mycket stor och mäktig. Vi kan göra det vi gör bara för att vi ser att människan fortfarande har lite buddha-natur kvar. Lite godhet kvar i sitt hjärta. Annars skulle vi inte göra det här. Så karman är enorm. Och då måste den elimineras. En del frågar, jag utövar, men varför känner jag så mycket obehag? Varför blev jag sjuk igen efter att ha utövat ett tag? De tror jämt att de har en sjukdom. De klarar inte att betrakta sig själva som utövare. Hur kan man kultivera utan lidande? Och inte bara fysiskt obehag. Kanske någon retar dig eller du har en konflikt med någon. Allt orsakas av karma. Utan karma skulle du inte ha några som helst svårigheter. Det är för att människor har karma som de känner obehag. Så om någon har mycket karma, måste karma elimineras. Om du vill kultivera, måste den elimineras. En vanlig människa avlägsnar den också, men då kallas det inte eliminering, det kallas återbetalning. Han återbetalar sin karma. Vi utövare kallar det att eliminera karma, höja sig själv och gå uppåt. Därför måste man uthärda ett visst mått av svårigheter. En del människor ger upp så fort det inte känns bra i kroppen. Tänk efter, om du ger upp så fort det inte känns bra i kroppen, hur kan det vara så att du slöar på sängen i all bekvämlighet och att din gång ändå växer? Eller vi dricker te och slappar i soffan och gång ökar. Hur vore det möjligt? Måste du inte gå igenom mödosam kultivering? Om du verkligen vill höja dig så måste du, förutom att anstränga kroppen, också slipa hjärta och sinne. Att anstränga kroppen betyder inte bara att öva mer. Din kropp måste också uthärda en del smärta. Om du inte betalar tillbaka karman du har samlat, om du bara skulle borsta bort dammet från baken och gå iväg, hur skulle det kunna tillåtas? Vad skulle det vara för princip? När du vill kultivera kan du bara strunta i allt. Det skulle inte gå an. Du måste betala tillbaka alla dina skulder och göra dig av med alltihop för att kunna kultivera. Därför kan vi här eliminera mycket av din karma åt dig för att säkerställa att du ska kunna kultivera uppåt. Men en del måste du gå igenom på egen hand. Det är placerat på olika nivåer, så på olika nivåer kommer du att råka ut för en del svårigheter. Du kanske börjar känna obehag eller får en del svårigheter. Om du alltid ser det som en sjukdom så finns det inget sätt som du kan kultivera på. Jag skulle säga att lite fysiskt obehag är ganska lätt att klara. En del fortsätter naturligtvis att utöva och plötsligt verkar de bli allvarligt sjuka. Ah, det är kört med mig. De spottar ut en massa blod och blir livrädda så de åker till sjukhuset. Då skulle jag säga att din upplysningsförmåga inte är så bra. Naturligtvis säger jag inte att du absolut inte ska åka till sjukhuset. Om du inte är en utövare, om du inte kan leva upp till det, åk då till sjukhuset med en gång innan det är för sent. En genuin utövare har ingen sjukdom. Så genom hela din kultiveringsprocess, från början till slut, testas du. Det finns också grundläggande test för dig. Det är inte så att du kultiverar till den punkt där du är ganska bra och det sen inte blir några fler test i det här avseendet. Ända till slutet av din kultivering kommer du att testas för att se om du i grunden tror eller inte, om du i grunden kan upplysas eller inte. En del rusade till sjukhuset så fort de mår dåligt. En del tog sprutor och flera nålar böjdes. De gick inte in. Och då förstod de, åh, jag är en utövare, jag ska inte ta sprutor. Först då förstod de. Vi pekar bara ut dessa saker. Särskilt en del äldre kvinnor tänker i den avgörande stunden, jag måste rädda mitt liv, det är kört för mig, glöm den eller den gång, jag måste rädda mitt liv. Hon måste rädda sitt liv. Jag säger dig, det är bara för att du är en utövare, annars skulle du ha dött för länge sedan. Rädda vilket liv? Många äldres liv har förlängts för att låta er kultivera, inte för att låta er göra andra saker. Vi har också sådana här fall i vår metod. När jag höll kurs i Nordost fanns det en ganska bra person. Jag lade märke till honom och arrangerade lite intensivare saker för honom så att han skulle kunna eliminera sin karma så fort som möjligt, upplysa snabbare och höja så fort som möjligt. En dag på väg hem från övningen föll han ihop på gatan. Han sändes till sjukhuset där de undersökte honom och sa att det var blodpropp i hjärnan. När han fick höra att det var blodpropp i hjärnan blev han jätterädd, men nästa dag kunde han gå upp ur sängen. Han kunde gå igen, var bara lite ostadig på benen och huvudet kändes inte helt bra. Men senare sa han, jag utövade Falun Gong och fick blodpropp i hjärnan. Så människor började säga, den här metoden är inte bra. Han fick blodpropp i hjärnan av att utöva Falun Gong. Tänk efter, om det hade varit blodpropp i hjärnan, skulle du verkligen kunna stå upp och börja gå så snart efteråt? Vi har redan eliminerat mycket för dig. Du var förutbestämd att få blodpropp i hjärnan i det här livet. Om du inte utövade, om vi inte hade tagit hand om det åt dig när du föll ihop, då vet du inte hur illa det kunde ha blivit. Du kanske skulle ha blivit sängbunden hela livet. Det eliminerade så här mycket för honom, men ändå sa han att han fick det av utövningen. Det vill säga, det är mycket svårt för en människa att upplysas. Många i vår metod har sett vissa scener i drömmen eller i stillhet under meditation. Att kultivera uppåt är mycket, mycket svårt. Och på varje nivå faller en grupp ner. På varje nivå faller en grupp människor. Vid slutet finns det väldigt få kvar som tar sig till toppen. Hur många människor kan verkligen släppa sina fasthållanden och kultivera? Det är mycket svårt. Se, det sitter 4 eller 5 000 människor här. Men jag är inte optimistisk vad gäller hur många som kan kultivera uppåt. Men på samma gång är jag optimistisk. Vad finns det att vara optimistisk över? Även om det inte finns så många och de som kultiverar uppåt inte kommer att vara i absolut majoritet, så kommer den absoluta majoriteten att bli framtidens goda människor. Och om du är en god människa har du fortfarande en chans. Så det är vad som kan manifesteras på kroppen. Karma kan också manifesteras i konflikter mellan människor. En konflikt visar sig plötsligt mellan två människor. Den kan också manifesteras här. Eftersom karma också är levande kommer konflikter att visa sig var den än hamnar. Plötsligt är någon elak mot dig. Du går på gatan och någon ger dig elaka blickar eller stöter ihop med dig eller sparkar dig eller svär åt dig. Eller servicepersonal är otrevlig mot dig. Alla möjliga saker kan visa sig. Allt kan hända. Jag ska ge er ett exempel för att göra det tydligare för alla. Till exempel, några av våra elever i Kina. Alla har ett arbete. De flesta arbetar nu i statliga företag. Det finns många arbetsplatser som en del ser som platser för tävlan om pengar och makt. Det är faktiskt så. De tävlar med varandra för en liten vinst eller för en position. De tävlar och strider. Jag säger att livet verkligen är tröttsamt för den här sortens människor. De ser de här sakerna som mycket viktiga. Men som utövare kan vi inte se dem på det viset. Det finns faktiskt en del människor som beundrar och ser upp till dem som kan kämpa och sträva och är sluga bland vanliga människor. Men egentligen finns inget att beundra. Livet är ytterst tröttsamt för sådana människor. De kan inte sova gott om natten och till och med i drömmen tänker de på att inget ska inkräkta på deras personliga intressen. Han äter inte bra, sover inte bra och han förstör sin hälsa. Är inte hans liv obeskrivligt tröttsamt? Och du vill lära av honom. Som utövare har vi alla anledningar att inte vara så där. Vi behöver ta lite lättare på dessa saker. En dag kanske du kommer in på din arbetsplats, ditt kontor eller din verkstad. Du går in på kontoret och märker plötsligt att många ger dig konstiga blickar. Du tycker att det är konstigt. När du kommer till kontoret så berättar en god vän för dig att den och den sa dåliga saker om dig, startade ett rykte om dig. Åh, riktigt dåliga saker. Vid det laget blir du omåttligt arg. Till och med chefen tror på det och tänker mindre gott om dig. Din ilska flammar upp i högan sky. Om det var en vanlig människa skulle han tänka, han slänger dynga på mig, han skapar problem för mig, då ska jag skapa problem för honom. Så han vänder sig om och går för att skapa problem för honom och de börjar bråka. Då är du bara en vanlig människa, inte en utövare. Hur ska du hantera dessa saker som en utövare? Sådana konflikter kommer att inträffa ofta. Jag säger er alla, när du möter sådana konflikter kan du inte hantera dem som vanliga människor gör. Vi måste ta oerhört lätt på de här sakerna. Men det räcker inte. Du får inte heller käfta emot som han gör. Dessutom ska du inte bli arg eftersom vi talar om ren, tålamod eller uthärdande. Om du blir arg kunde du inte utstå det. Det är inte så att du blir arg och sen uthärdar det. Du får inte alls bli arg. Som en utövare ska du inte bli arg. Inte nog med att du inte blir arg, i viss mening ska du faktiskt tacka honom i ditt hjärta. En del kanske tänker, är inte det att vara AQ, en förlorare? Han fick mig att verka så dålig, ändå måste jag vända mig om och tacka honom. I hjärtat måste jag vara tacksam mot honom. Förutom att inte bli arg måste jag vara tacksam mot honom. Att inte bli arg räcker inte, jag måste tacka honom. Vore det inte precis som AQ? Faktiskt säger jag er alla, du borde verkligen tacka honom uppriktigt. Varför borde du tacka honom? Tänk efter, kan man kultivera om det alltid är en lätt seglats? Om den personen inte skapade den här komplicerade konfliktmiljön åt dig, om han inte gav dig den här chansen att öka din gång, kunde du då höjas? Måste du inte tacka honom? Så många rykten som han spred om dig, så mycket problem han gav dig, så mycket han utnyttjade dig mitt uppe i den här konflikten, lika mycket dygd ger han dig. Har han inte redan kompenserat dig? Å andra sidan betraktas du som den som fick uthärda allt. Även om du inte tog åt dig så är det i andras ögon du som har förlorat, utifrån deras princip. Så lika mycket som du har uthärdat, lika mycket av din egen svarta substans, din karma, kommer att omvandlas till den vita substansen, dygd. För det var din svarta substans som orsakade den här svårigheten. Så den omvandlas till dygd. Då har du vunnit två för en. Du har vunnit två delar dygd. Och inte nog med det, under den här konflikten betedde du dig inte som han gjorde. Du blev inte arg, du utstod det, så höjdes då inte ditt qingqing, ditt hjärtas natur. Så fort ditt qingqing höjdes, som vi säger är din gång, din kultiveringsenergi, lika hög som ditt qingqing. Så din gång växer alltid. Så länge ditt qingqing höjs, växer gång. Nu när ditt qingqing har höjts, har inte din gång också höjts? Då har du vunnit tre för en. Var annars kan du göra en så bra affär? Borde du inte verkligen tacka honom? Sa jag inte att när man når den höga nivån är alla de vanliga människornas principer omvända? Det människor tycker är bra, du ser honom strida och tävla mycket aggressivt om makt, men det är inte bra. Det är det dummaste. Från den högre nivån anses det att den förra sortens människa är den smartaste. Även bland vanliga människor, gamla människor tror på stor tolerans och självbehärskning och att inte sänka sig till att bete sig på samma sätt som andra, eller hur? Så ingen kommer att betrakta dig som AQ. På arbetet och i alla andra avseenden sköter du dig mycket bra och du gör ett bra jobb. Ingen kommer att säga att du är dum. Människor kommer bara att säga att den här personen verkligen är bra, att han uppför sig så bra, har stort tålamod och är mycket väluppfostrad. Vanliga människor kommer att säga det. Faktiskt är det bara det att din moralstandard är hög, att din qingqing är mycket högt. Du är en kultiverare, därför kan du göra det. Och de människor som är tvärtom, de gör den dåraktigaste sak, de ger sin dygd till andra. Själv tycker han att han är smart, men alla vanliga människor tänker på det sättet. De tycker antagligen att den här personen är fenomenal, att han är stark, men det är vanliga människors tänkesätt. Vi är extraordinära människor och lever upp till en högre nivås krav. Den här sortens konflikter uppkommer förstås inte bara i din arbetsmiljö. De kanske uppkommer i din familj eller i samhället. De kan visa sig överallt. Du kan stöta på något när du går på gatan. Någon råkar knuffa till dig eller någon orsakar dig en förlust. Hur kommer du att hantera de här problemen? Alla dessa fall kan visa dig hur du ska hantera det. Idag talade jag med några av våra elever utomlands om en fråga. En del säger att jag säger till elever: poängen med att kultivera är inte att göra alla till sådana som gör upp allting och är utfattiga, så att alla blir fattiga som kyrkrottor. Det är inte att göra dig till en sådan människa. Varje kultiveringsskola har sina egna kultiveringsmetoder. Sakyamuni talade om att kultivera på det sättet. I hans kultiveringsskola är det så de kultiverar. I vissa västerländska religioner räcker det med att bikta sig, tro och rätta till sina misstag. Man lever som vanligt bland vanliga människor. Det vill säga, de upplyses alla till sin egen skolas saker inom universums stora princip Zhen Shan Ren. Ingen av dem har tydligt förklarat hela principen. Det är inte så att en rik man inte kan kultivera eller att vi inte kan kultivera om vi gör affärer. Så är det inte. Det handlar inte alls om att högt uppsatta ämbetsmän inte kan kultivera. Vad handlar det då om? Poängen är hur du kan vara en god människa inom din nuvarande nivå. Vi talar inte om de som värdesätter pengar mer än sitt liv, som fullständiga giribukar. Det är oacceptabelt. Vissa människor värdesätter sina statliga förmåner och sin ställning, sin befattning, mer än sitt liv. Det går inte. Vi har sagt att det att vara tjänsteman är till för att du ska göra bra saker för andra. Att vara tjänsteman är inte till för dig själv, det är för andra. Om du har pengar men inte tänker på dem och inte bryr dig om dem, då tycker jag inte att det spelar någon roll hur mycket pengar du då har. För den här dafa som vi sprider idag, de flesta kommer att kultivera i det vanliga mänskliga samhället. När ni kultiverar i det vanliga mänskliga samhället arbetar ni inom alla möjliga sorters yrken. I framtiden när den sprids mer och mer, tänk om alla kineser studerar Falun Gong, om alla blir en utanför klosternunna eller utanför tempelmunk och ingen arbetar, då skulle människor inte ha något att äta. Som man säger, även om du kunde äta gräs så skulle det inte finnas tillräckligt att äta, eller hur? Du måste fortfarande göra ditt arbete eftersom det är din plikt i samhället. Självklart, om du gör stora affärer så tjänar du mer. Det stämmer med det vanliga samhället. Ju mer du arbetar, desto mer tjänar du. Den principen är inte fel. Om du lägger ner mer arbete på det, så ger det dig kanske mer i vinst. Det spelar ingen roll. Låt säga att du är en tjänsteman på hög nivå. Ni vet, på olika nivåer finns olika konflikter. Fattiga människor har konflikter sinsemellan, rika människor har konflikter sinsemellan. Både affärsmän och tjänstemän har också konflikter på sina respektive nivåer. Det finns konflikter mellan alla olika höga och låga tjänstemän. Är det inte så? Människor är alla. Många människor strider och kämpar för makt. De gör det för anseende och egen vinning. Det finns olika konflikter i olika skikt. Det handlar om hur du kan släppa dina fasthållanden och göra bra ifrån dig på din nivå och vara en god människa. Då når du upp till en utövare standard. Det är den princip vi talar om. Det är inte så att du måste förlora det ena eller andra i fråga om form. Vad vi talar om är ens hjärta, den genuina höjningen. Det är enda sättet för dig att höjas. Allt vi gör är för alla varelser, för människorna. Om du har ett företag, även om du inte äger en fabrik, säg att du gör affärer. Du har tagit hit en del saker för att sälja i det här området. Har det då inte bidragit till ekonomiskt välstånd här och berikat livet för människorna? Och produkten där borta har sålts, vilket förhindrade överfulla lager. Jag förklarar naturligtvis bara den här saken. Vad du än gör så är de här sakerna till för att tjäna samhället. Så om du har gjort mer, om du har gjort ett bra arbete, kan du naturligt tjäna lite mer. Men du bör inte lägga så stor vikt vid det. Det duger inte att se pengar som sitt liv. Du ska ta lätt på det. Så nyss talade vi om vinst och förlust och frågan om karma. Det var allt om det. Nyss talade jag om aspekten konflikter människor emellan. Det kan manifestera sig i, det finns ett talesätt, att man sliter med kroppen och slipar sitt hjärta. Det kommer att medföra lite obehag i din kropp. Självklart, det lilla lidandet när du övar betyder inte så mycket. Det kommer att manifesteras i något som att må dåligt eller känna sig sjuk. Det här tillståndet kommer att visa sig. Dessutom, där handlar det om att slita med kroppen. Det svåraste är att slipa sitt hjärta. Alltså att ens hjärta inte frestas av de vanliga mänskliga fasthållandena. Det är det svåraste. För min del, om du säger att jag är bra, förblir mitt hjärta oberört. Om du säger att jag är dålig, så är mitt hjärta oberört då också. Jag tar allt mycket lätt. Självklart kan du inte kultivera till min nivå. Jag säger, ju högre en plats, desto kallare. Jag säger att på min nivå har jag inte en enda att tala med. Andra kan inte lyssna på vad jag vill säga. Och vad andra vill säga är inte intressant för mig. Alla sorters sociala saker som karaoke, dans eller disco. Eller ens bio. Jag ser inte på dem. Hur som helst, jag har inte dessa saker. Jag tar allt mycket lätt, till och med smaksinnet. En del säger, den här rätten är så delikat, men jag kan inte ens avgöra om det är gott eller ej. Sött gillar jag inte, surt gillar jag inte. Jag har inget av det som andra gillar och är fästa vid. Men jag har mina upplevelser. Jag har glädjen på min nivå, eller hur? Att slipa sitt hjärta kan också återspeglas i samhället och inom familjen. Oftast återspeglas det inom familjen eftersom alla har en familjemiljö. Jag ska ge er ett exempel som alla kan ha stött på tidigare. En del människor har övat qigong tidigare eller också övade de någon metod. Så fort de började öva qigong blev deras äkta hälft arg. Om de inte övade qigong kom paret väl överens. Så fort de började öva qigong skulle ändra mannen eller frun brusa upp och starta ett gräl mellan dem. Sen skulle de två börja bråka. De visste inte varför. När de började öva qigong skulle deras äkta hälft bli upprörd. Vissa par var till och med nära att skiljas för att en av dem ville öva qigong. Sånt här har inträffat, eller hur? Varför? Många kan inte förstå det och tycker att det är konstigt. De stannar vid den tanken att det är konstigt. De har inte tänkt djupare på det och förstår inte vad som pågår. I själva verket händer inget av detta utan anledning. Till och med qigong, fast den är på den lägsta kultiveringsnivån, är den trots allt en extraordinär sak. Och för extraordinära saker finns det extraordinära principer som åtföljer dem. Om du motionerar händer troligtvis inte detta. Om du motionerar kanske inte din äkta hälft besvär dig alls. Men om du övar qigong blir han arg. Varför? De vet inte. Jag ska berätta att allt faktiskt orsakas av karma. Du har övat bra idag på qigongövningsplatsen. För qigongövning måste förändra ens kropp, måste rena ens kropp, måste ta bort en del sjukdomar. Du vill ha alla de här hälsobringande sakerna och få en frisk kropp. Så vad ska göras? Din karma måste elimineras. I vissa metoder, i de genuina ortodoxt överförda metoderna på den lägsta qi-övningsnivån, måste de dessutom också lägga en grund. Öppna akupunkturpunkterna, öppna meridianerna, sätta upp ugnar, samla örter och förädla elixir och så vidare. De måste forma dessa saker. Det här är saker som måste formas på qi-övningsnivån. Så för att forma alla dessa extraordinära saker måste du eliminera din karma och höja ditt qing-qing. Någon kanske får en utskällning rätt i ansiktet av sin äkta hälft så fort han kommer hem. Han tänker, innan jag började öva qigong så har ingen emot mig hemma. Ingen vågade behandla mig så här. Nu när jag övat qigong har allt blivit omvänt. Nu bossar hon över mig. Hur kan det gå för sig? Och så börjar han bråka med sin äkta hälft. Då skulle den dagens övning ha varit förgäves, hur bra du än övade. Allt är förgäves. Om du klarar att utstå det och inte bry dig om det och verkligen lyckas trycka ner det, då kanske din kropp blir renad och din gång kanske... Saker som behöver läggas som grund kanske formas. Och om du kultiverar på en hög nivå så kanske din gång växer. Det är poängen. Men många kan inte upplysas till den här principen. Så många övar qigong och alla stöter på det här, men de kan inte upplysas till det. Det är faktiskt vad som händer. Så länge du kan upprätthålla ditt qingqing ska du göra det hemma också. Vi har sagt att dina föräldrar eller dina syskon. Igår berättade jag en princip att du inte vet vilka. En del människor kan inte ge upp sina föräldrar eller sina barn och de kan därför inte kultivera. Så låt mig berätta den här principen för er. Tänk efter. Du vet inte hur många föräldrar du har haft. Dina barn kan vara oräkneliga. De lever överallt. De kan göra alla sorters saker. Vilka är dina riktiga föräldrar? Endast de föräldrar som ursprungligen födde dig, som alstrade din urande, är dina föräldrar. Så detta betyder, bli inte fäst vid, gå inte vilse i dessa saker. Men jag säger inte till dig att inte visa dina föräldrar den sonliga värdnaden, att inte följa de kinesiska traditionerna. Det är inte så, det finns också principer. Förutom känslor finns det också principer, eller hur? Du bör utbilda och uppfostra dina barn och du bör återgälda dina föräldrar för att de har fostrat dig. Men som kultiverare talar vi om en större sak. När man överger känslor följer barmhärtighet. Det är ett underbarare rike, ett bättre rike. Självklart ska vi som utövare göra vårt bästa att inte vara som vanliga människor. I akt på ren, uthållighet, tålamod, göra goda gärningar, lägga tonvikten på dygd. Vi ska inte skapa konflikter, inte bråka med andra. Självklart, jag tror att efter att eleverna har avslutat kursen kommer de att genomgå en stor förändring. Det är säkert. Naturligtvis finns det många sådana här exempel. Jag ska ge er några. Till exempel, tidigare när jag höll kurs hade jag några elever som gjorde mycket bra ifrån sig. De upprätthöll sitt qingqing mycket bra. Oavsett om det var i samhället, i familjen eller på arbetsplatsen så upprätthöll de det mycket bra. Låt oss först tala om arbetsplatsen. Många människor skulle inte tävla med andra om löneförhöjning. Vad som är mitt och vad som inte är mitt kommer naturligt inte att tillhöra mig. De hade den här attityden. Så några människor som skulle få löneökning fick det, medan de som inte skulle få det inte fick det. När det rör sig om fördelning av lägenheter finns också där mycket egenintresse inblandat. Dessutom, när det förr handlade om att dela ut uppgifter på arbetsplatsen, så skulle en del människor försöka få de eftertraktade uppgifterna och lämna resten till andra. Allt möjligt. Men efter att de lärt sig Falun Gong slutade alla upp med att uppföra sig sådär. Till exempel, när jag höll kurs i Wuhan fanns där flera elever från Wuhan som arbetade på en fabrik. Jag tror att det var en fabrik som låg väldigt långt från stan. Efter att ha lärt sig metoden återvände de till fabriken och arbetet. Från början var den fabriken. Moralen i fabriken är nu för tiden. Människor är ganska opålitliga, så som i statliga företag. Hur som helst är lönsamheten inte så bra av många orsaker. Människor gör inte ett bra jobb på arbetet. Kvaliteten på produkterna försämras och då blir lönsamheten ännu sämre. Så när dessa elever kom tillbaka, inte nog med att de utövade själva och lärde ut kultiveringsmetoden till andra, de började också arbeta mycket samvetsgrant. De kom tidigt och gick hem sent och de slutade vara kräsna. De blev helt annorlunda än tidigare. Så fort de här människorna började göra så här ändrades moralen på hela fabriken. Andra människor såg att de gjorde så här och började lära sig av dem. Varför? Därför att människor som tycker om qigong vanligtvis är ganska välkända i sina fabriker. Till och med lite berömda. Så när de började göra så, började alla andra lära sig av dem. Och på så sätt förändrades hela fabrikens moral. De ansvariga för vårt assistentcenter i Wuhan åkte till den här fabriken för att se hur de utövade och för att inspektera deras arbete. Fabriksdirektören kom ut för att möta dem personligen och sa: "Hur kommer det sig att er Falun Gong är så fantastisk? Moralen på min fabrik har ändrats fullständigt. När kommer er lärare? Jag ska också delta." Och sen... Och sen ordnade han personligen med en bil för att ta de ansvariga för vårt assistentcenter tillbaka. När vi höll kurs i Shandong fanns där en fabrik, en textilfabrik. De gjorde sånt som badhanddukar och diskhanddukar, olika sorters textilier. Många anställda brukade ta med sig produkter för att använda hemma och några till och med behöll en del. Men när våra elever kom tillbaka efter att ha lärt sig metoden tog de initiativ till att sluta med det. Och senare lärde de människor att utöva metoden och spred metoden och berättade för människor om Xinjiang-frågor. Sedan blev människor inspirerade av deras exempel och började ta tillbaka saker som de hade tagit hem tidigare. Alla i fabriken började göra det. Vi kan tänka er hur det var. Och det här är bara på arbetsplatsen. Det finns många sådana exempel. Det här är inget undantagsfall. Det är ett vanligt fenomen inom vår Falun Gong. Jag har sagt förut och jag vågar säga att vår Falun Gong är ett rent land. Jag vågar säga det. En del av våra elever uppför sig också mycket bra i samhället och i familjen. Ett gift par brukade bråka. Han stod inte ut med att se henne. Hon stod inte ut med att se honom. Och det gjorde det mycket svårt för barnen. Efter att ha lärt sig metoden är det harmoni i familjen och de lever mer tillfreds. Många av våra elever har själva upplevt det här, eller hur? Det finns också exempel i samhället. Jag ger gärna följande exempel då det är ganska representativt. När jag höll kurs i Taiyuan fanns det en gammal dam på över 50 år, pensionerad. Hennes man var också pensionerad. De kom för att lära sig Falun Gong. En av de sista dagarna på kursen kom hon fram till mig och sa: "Jag blev just påkörd av en bil." Sen berättade hon vad som hade hänt. Hon och hennes man var på väg till vår kurs. När de kommit till mitten av vägen... Det fanns inga bilar på gatan när de började gå över, men precis när de nådde vägens mitt kom en liten bil körande en bit bort. Den körde mycket fort. Har inte bilar sidobackspeglar? Den här spegeln fångade hennes kläder, släpade med henne mer än 10 meter och sen, pang, kastades hon till marken. En person på över 50 år, redan pensionerad. Hon drogs med mer än 10 meter och pang kastades till marken och bilen fortsatte 20 meter till innan den stannade. Den körde i en väldig fart. Självklart, nu för tiden när människor gör saker är vanligtvis deras första tanke att skjuta över ansvaret. Föraren hoppade ut och sa: "Varför ser du dig inte för? Vad menar du med att hon inte ser sig för? Skynda på och se hur hon mår, annars om polisen kommer så släpper de dig inte." Passageraren i bilen förstod och sa: "Skynda på och ta henne till sjukhuset, vi måste kolla hur det är med henne." Så han insåg det också och sa några vänliga ord: "Hur gick det, tant? Låt oss åka till sjukhuset och ta en titt. Vi åker till sjukhuset." Och vad tror ni vår elev svarade? Hon reste sig sakta från marken och viftade med handen och sa: "Inga problem, ni kan åka." Och som resultat var det verkligen inga problem. Hon borstade av sig och gick till kursen med sin man. När hon kom berättade hon för mig om den här händelsen. När jag hörde det blev jag mycket glad. Jag sa att vår elevs Xinjiang hade höjts mycket högt. Den gamla damen sa också: "Om jag inte hade studerat Falun Gong skulle jag aldrig ha hanterat det så." Tänk på det, om hon inte hade varit en Falun Gong-lärjunge, kunde hon ha hanterat det så? En del tänker till och med: "Varför blev jag inte påkörd lite av bilen? Jag skulle få ut någonting av honom. Jag skulle pressa honom på lite pengar som jag kunde spendera. För att inte tala om ifall han verkligen kör på mig. Åka till sjukhus, låt oss åka. Var är du skadad? Överallt. Jag skulle ligga kvar på marken och inte resa mig. Åka till sjukhuset och få dem att behandla mig. Jag skulle stanna där och inte åka därifrån." Många människor tänker väl så. Men vår elev gjorde inte det. Det goda eller dåliga kommer från en tanke. Skillnaden i en tanke kan avgöra resultatet. Om hon hade kollapsat på marken, aj, jag är skadad, och börjat tänka en dålig tanke, jag måste pressa honom på lite pengar, då hade det kanske slutat med brutna ben och sönderslitna senor. En tanke avgör om resultatet blir bra eller dåligt. Hon reste sig upp själv och sa, inga problem, ni kan åka. Innan hon ens var helt uppe sa hon, inga problem, ni kan åka. Hon kollade inte ens sin kropp. Som resultat blev hon inte alls skadad. En sån gammal människa släpades med mer än 10 meter och en sån snabb bil med så mycket kraft, ändå hände inget med henne. Inte ens hennes kläder gick sönder. Självklart, människor idag är... Till och med åskådarna tyckte det var orättvist. De sa, du är så dum, varför pressar du honom inte på lite pengar? Be honom om pengar. Så jag har sagt, människor nu för tiden kan inte skilja på bra och dåligt. De tycker att det skulle vara det rätta. Föraren körde för fort, men körde han på henne med flit? Kanske hade han något som bråskade. Det här visar att våra elever upprätthåller sitt qingqing mycket bra. Sådana här exempel är förstås oräkneliga. Många av våra elever har skrivit om dem i sina erfarenhetsberättelser eller talat om dem på möten på assistentcentren. Jag tycker att de är väldigt berörande. Det finns förstås en annan fråga här. Alltså, som jag sa igår, om man verkligen kultiverar måste man ha en fashion som skyddar en. Det är det enda sättet som man kan lyckas på. Annars kommer ens liv att vara i fara. Det finns sådana situationer. Till exempel, många av våra elever har råkat ut för farliga saker, men de har alla klarat sig och inget hände dem. De var inte någon fara. Det var ingen fara för deras liv. Det finns så många exempel att nästan alla har stött på det. Alla erfarna elever har, som jag ser det, råkat ut för det. Jag brukar ge er följande exempel. I Peking fanns det en elev som cyklade på gatan. Plötsligt kom en bil. I Peking finns det många sådana lyxiga personbilar och pang, körde bilen rätt på henne och träffade henne rakt i huvudet. Människorna på trottoaren blev förskräckta. Det lät så högt, skulle det inte vara slut med henne? Och hon träffades i huvudet. Men hon ramlade inte ens av cykeln. Hon hade en fot på marken och en på cykeln. Hon kollade sig själv och kände varken någon bula eller smärta och inte heller blödde det. Föraren blev förskräckt. Han hoppade ur bilen och sa, är du okej? Är du skadad? Låt oss åka till sjukhuset. Men eleven sa, det är ingen fara. Självklart hade vår elev ett mycket högt qingqing. Hon sa, inga problem. Men på bilen var det en buckla som var så här stor. Sen fanns det också... Vi har en elev... Också i Peking, som cyklade hem från kursen väldigt sent på kvällen. På vintern går de och lägger sig ganska tidigt i norr och det fanns ingen på vägen. Han cyklade mycket fort och det fanns en jeep som körde långt framför honom. Plötsligt började jeepen backa. Den stannade och började backa mycket fort. Själv störtade han fram på cykeln och det var för sent att vika undan. En kollision av två krafter, den kom verkligen för att ta hans liv. De skulle precis krocka, var precis på väg att krocka. Precis när han skulle krascha in i jeepen och inte visste vad han skulle göra, kände han plötsligt en kraft som drog hans cykel bakåt mer än en halv meter. Sen fortsatte jeepen att backa ungefär en halv meter och tvärstannade sen hjul mot hans cykel. I den stunden var han inte ens rädd. Han tänkte, vem drog mig bakåt? Jag borde tacka dem. Han tittade bakåt och såg att ingen fanns där. Inte en enda människa. Det finns mer. Det finns allt för många sådana exempel. Det fanns en elev i Changchun som kom ut från sitt hem. Nu för tiden bygger de hus som är över 10 våningar höga. De använder sådana där höga byggnadsställningar. Det är järnrör på 3 tum i diameter, 4 meter långa. De använder de här järnrören i byggnadsställningen. Ett av de här rören lossnade och föll rätt ner mot hans huvud. Alla på gatan stod som förstenade av skräck. De blev mållösa, skräckslagna. Ändå kände vår elev inte mycket. Gissa vad han sa. Vem klappade mig? Han frågade vem som klappade honom. När han vände sig om såg han det. När han tittade upp gled järnröret ner längs hans huvud, sköt djupt ner i marken och blev stående. Och sen tittade han upp och såg en stor falun, eller laghjul, som roterade där ovanför. Tänk bara, om det verkligen hade fallit på hans huvud skulle det vara som att trä smultron på ett strå. Det skulle ha spetsat honom hela vägen uppifrån och ner. Något så tungt som kommer från en sån höjd med så mycket kraft. Vi har också en annan elev som befann sig på gatan. Den här personen körde en trehjuling. I nordost kallar de den sortens trehjuling att köra en åsna baklänges. Det är den sortens trehjuling som har två hjul bak till och lasten ligger bakom föraren. Där bak hade han lagt två sådana där säkerhetsdörrar. Ståldörrar som de sätter in i hus. Han körde två sådana dörrar. Han kom till en plats där en lastbil lastade av stenar. Den sorten som används för att bygga hus eller lägga grunder. Stenarna träffade en elstolpe i betong och slog om kulden. Jag tror att lastbilen var en sån där tippbil. Hur som helst, stenarna stötte omkull en elstolpe i betong som föll och träffade honom rakt i huvudet. En elstolpe i betong. Tänk bara hur tung den är. Pang! Den föll rakt på hans huvud och han kastades bakåt på trehjulingen. Betongstolpen föll över honom och tryckte ner hans huvud och kropp. När det här hände, hans fru var också där. I den stunden tänkte hon, det är över, han är död. Alla visste att han måste vara död. Men sen började han ropa underifrån, kom igen, dra ut mig. Folk rusade dit för att dra bort betongstolpen och han var inte alls skadad. Inte ens en skråma. Han tyckte det var mycket konstigt. Hur kunde det komma sig att det inte blev någon skada alls? Inte nog med att det inte fanns några skador, det fanns ett avtryck av en hel människofigur i säkerhetsdörren. En stor buckla i form av en människa. Han hade pressats mellan betongstolpen och dörren, men han mådde bra. De här händelserna är mycket konstiga, vilket betyder, hur som helst, kanske hade de här människorna skadat andras liv förut. Och när de här sakerna händer räknas det som att det har återbetalats. Man har klarat av en stor katastrof. Eftersom vi talade om Xinjiang nämnde jag det här. Ingen av dessa våra elever skyllde på någon annan. Senare blev andra rädda så företaget tog sitt ansvar och erbjöd sig att betala honom pengar och skicka honom till sjukhuset. Men han sa, inga problem, ni kan gå, bryr inte om mig. Till sist kom de ändå och sökte upp honom för att betala hans sjukvårdskostnader, men han sa att han mådde bra. Vi vill inte ha ett öre från någon. Människor som inte klarade att hålla sitt Xinjiang uppe, som föll ända ner till botten, finns också. Vi kommer inte att ge dem exemplen. I andra qigong-metoder räknas det inte ens som att falla eller inte falla eftersom de inte ens kultiverar. De tävlar och gör alla möjliga saker. Bland de som kultiverar vår Falun Gong har några sådana fall förekommit, men de är mycket sällsynta, mycket få. De är alla demoner som saboterar vår Dafa. Härnäst ska vi tala om ni vet, inom kultiveringsvärlden finns det en del termer, som till exempel Guanding och Xuanguan, eller det mystiska passet. Och det finns också andra. Det finns många olika uttryck. Särskilt inom Dao-läran, där finns det ännu fler. En del av dem, för vi kan inte tala om dem alla, faktiskt är de alla väldigt enkla saker. Men om du kretsar teoretiskt runt dem blir det mycket komplext. Låt oss först tala om Guanding, att fylla på energi från gässan. Vad är Guanding? För närvarande utövar många religioner och många qigongmästare det som en religiös ritual. I själva verket är det inte en religiös ritual. Vad används den till? Syftet med Guanding är att rena lärjungens kropp. Kan Guanding få lärjungens gång att växa? det är omöjligt. Guanding kan inte göra så att ens gång växer. Det enda den kan göra är att mästaren använder sin kraft till att rena lärjungens kropp ett steg till. Den här reningen måste göras på alla de olika nivåerna. Hur görs det? Guanding går till så här. Mästaren lägger sin hand på lärjungens hjässa och fyller på energi. Den äkta Guanding ser ut så här. Om du kunde se kroppen invändigt skulle du se att när energin går neråt blir hela kroppen, från hjässan och ner genom benen, vit. Hela kroppen från topp till tå blir vit. Till och med skelettet blir vitt, så kroppen blir höggradigt renad. Syftet med Guanding är att rena kroppen. Nu för tiden har en del gjort det till en religiös ritual. Inom tantrismen är det förstås både en religiös ritual och en kultiveringsmetod. Så inom buddhismen är det bara tantrismen som utövar Guanding och talar om Guanding. De anser att någon som inte har fått Guanding inte kan ta som lärjunge och man kan inte lära honom fa-lagen. Lär han sig ändå så ses det som att han stjäl fa. Vem vet vem som startade allt detta nu för tiden? En del qigongmästare inom qigongvärlden började också göra Guanding. När du väl studerat min metod kan du inte studera något annat. Efter Guanding är ni alla mina lärjungar. Om någon säger att de kanske vill forma en maktsfär eller göra något dåligt så tror jag faktiskt inte att det är möjligt. De vill bara lägga beslag på de här människorna, lura dem på pengar. Idag lärde du dig från mig, det var jag som lärde dig. Senare får du inte lära dig andra saker. Nästa gång jag kommer ska du komma och lära dig från mig igen, ge mig pengar igen. Han lär dig en serie idag, en imorgon och en till dagen därpå. I grund och botten är det för att tjäna pengar på dig. Faktiskt är de alla icke-upprätta skolor och sidovägar. Kan de göra något eller ha någon effekt? De har ingen som helst effekt. Det fanns en person som gjorde Guanding i stor skala. Över 1000 människor väntade i kö på hans Guanding. Jag säger, han var en stor bedragare. Hur fyllde han på energi? Tänk bara, om du såg hur hög hans gång var, den var inte ens... Den var mycket, mycket låg. Inte ens så hög som den här byggnaden. Så liten att det var patetiskt. Han gjorde Guanding för människor. Bra, tänk efter. När man gör Guanding för andra trycks ens energi ner och gångpelaren blir lägre eftersom energin har getts ut. 10 människor tror jag skulle motsvara den höjden. Men han gjorde Guanding för över 1000 människor. Jag säger fler än 10 människor och ingen gång skulle sen finnas kvar. Om man gjorde mer skulle man kollapsa. Kunde det någonsin vara äkta Guanding? Är det inte falskt? Är det inte att luras? Så vi håller inte på med sådana saker. Det finns också något som att vidröra hjässan. Jag vet inte vilken effekt det har. Men jag säger er alla, även om vi inte talar om Guanding så måste vi faktiskt göra det för alla. Vi utövar bara inte den här ritualen. När min farsen gör Guanding för dig berättar han det inte för dig och låter dig inte veta om det. Det beror på att när en mästare för sina lärjungar uppåt behöver han inte uppge sitt namn. Han vill inte ha någon belöning och han behöver inte din tacksamhet. Han är bara ansvarig för dig. När människor får Guanding kan känsliga personer känna det. De kan känna en varm ström som pressar nedåt från hjässan. För en del människor kan det här inträffa när de bara går omkring eller när de sover. Så vi utövar inte de här ritualerna. Härnäst ska vi tala om Xuanguan eller det mystiska passet. Vad är Xuanguan? Det finns också uttrycket Xuanguan Yi Chao. Xuanguan är en akupunkturpunkt. Och det finns också placeringen av Xuanguan. Vad är Xuanguan? Mycket har sagts om det. Böcker som skrifter om elixir, daoistisk kanon och principer för övning av kropp och själ innehåller alla den här termen. Men vad är Xuanguan? Vilken form har Xuanguan? Vad används det till? Ingen har talat om det eftersom dessa genuina saker inte kan skrivas ner i böcker. Så om någon vill kultivera baserat på de gamla böckerna, skrifter om elixir, daoistisk kanon, principer för övning av kropp och själ eller den gule kejsarens klassiker, skulle man inte kunna utveckla någonting under sin kultivering. Det vore lönlöst, det är bara teorier. Så nu ska vi berätta för alla om Xuanguan. Vi måste börja tala om Xuanguan från allra första början.
Ja.
När en människa kultiverar inom en skola måste mästaren sätta in många saker i honom. Så alla de saker han behöver kommer att alstras i hans elixirfält, i nedre delen av buken. På tal om elixirfältet så måste vi klargöra en fråga om terminologi och förståelse för alla. Ni kan ha hört att elixirfält finns överallt. Faktiskt låter det inte rimligt att det finns elixirfält överallt. Det är fel. För en människas elixirfält finns bara under nedre delen av buken och över skejinpunkten, inuti den fysiska kroppen. Alltså under nedre delen av buken, där är ditt riktiga elixirfält. Alla övernaturliga förmågor som inte naturligt finns i kroppen alstras här. Alla de levande varelserna och alla de magiska sakerna som kommer att alstras i kroppen alstras här. Det finns bara ett sånt fält. Att säga att det finns elixirfält överallt är fel. De som säger så tror att... Varför säger de att det finns elixirfält överallt? De tror att... Det finns också uttryck som övre elixirfältet och nedre elixirfältet. Det är helt fel. Varför? De tror att om tanken fokuseras här kan den forma elixir. Efter lång tid kan den utveckla elixir. Det som egentligen händer är att du har den tanken och mästaren hjälper dig att forma elixir. Det finns elixir där, men inget fält. Det utgör inget fält. Att kalla det övre elixir eller mellersta elixir tycker jag är okej. Det är acceptabelt. Sen finns uttrycket att elixirfältet finns överallt. Du kan säga att elixir finns överallt, men inte att det finns elixirfält överallt. Om du fokuserar din tanke på en punkt och har en önskan om att bilda elixir, då bildas elixir. Så det finns bara ett riktigt fält i nedre delen av buken. Alla dessa uttryck om övre och nedre elixirfältet är alltså felaktiga. Det finns bara ett elixirfält. Det enda riktiga elixirfältet finns bara på ett ställe. Allt kommer att växa härifrån. Så det här elixirfältet, det elixirfält som vi talar om, när någon har nått bortom den mellersta nivån i kultiveringen av världsliga fa, när hans kropp redan har blivit mycket ren, börjar en levande varelse att växa från hans elixirfält. Den här levande varelsen kallas Yuan Ying, eller urbarnet. Yuan som i Yuan Shen, Yuan som i en yuan eller två yuan som i valutan. Ying som i barn, Yuan Ying, det är inte en baby, inte ett spädbarn. Det kallas Yuan Ying, eller urbarnet. I början talade Buddha-läran om en kropp som är oförstörbar som diamant. Och detta är vad de syftade på. Urbarnet är vad Dao-läran kallar det. I själva verket kallar vi det Buddha-kropp. Den består av högenergimateria. Den är den framtida kroppen. Talar vi inte om omvandling av Benti, en fysiska kropp och kroppar i andra dimensioner? Just det. Men våra kroppar är väldigt olika den där kroppen. Utan den här kroppen kan man inte visa sig i den här dimensionen när man kommer från den där sidan. Man kan inte uppenbara sig när man kommer till den här dimensionen. Bara med den här kroppen kan man vistas bland vanliga människor. Den har omvandlats till högenergimateria, det är skillnaden. Men den kan också gå över till den andra sidan. Och då skulle den vara ungefär likadan som urbarnet där borta. Men uppbyggnaden är faktiskt fortfarande annorlunda. Så vi kultiverar båda dessa. Vi kultiverar både urbarnet och omvandlar Benti. Kommer att förenas i framtiden. Så vi talar om urbarnet. När det just har bildats så är mycket litet. Eftersom du ser saker genom det himmelska ögat så kringgår du ögonen. Ögonen begränsar människor, men det himmelska ögat gör inte det. Så det kan se mikrokosmiska saker. När det är mycket, mycket litet, som en nålspets, kan du redan se att det har bildats. När det har vuxit till att bli stort som en pingpongboll har hela kroppen, lemmarna, ansiktsdragen och de inre organen redan formats. Det är mycket tydligt. Det är komplett. När det först visar sig sitter det i lotusställning, samma position som du sitter i när du mediterar. Det ser exakt ut som du. Förutom att det ser ut som du gjorde i din barndom. Sen växer det successivt. Allt eftersom det fortsätter att växa formas en lotusblomma under dess sits. Kronblad för kronblad formas en lotusblomma. När det har vuxit till att bli omkring 10-13 cm högt kommer lotusblomman att ha formats till omkring 10, 13 eller 15 cm, ungefär så här stor. Ett lager med kronblad har format lotusblommans sits. Så det sitter där i lotusställning. Ni vet att i kultiveringen inom rena landets skola tar de inte med sig kroppen. De kultiverar inte dessa saker, för de lär inte ut kultivering av både kropp och själ. De lär ut att recitera Buddhas namn, och när tiden är inne kommer en Buddha för att hämta dem och utveckla en kropp åt dem. Så länge de reciterar Buddhas namn växer lotusblomman på den andra sidan. Det är vad de säger. Faktum är att vår metod är aktiv. Medan du utövar och kultiverar kan du se alla de förändringar du går igenom. Så lotusblomman växer här och blir successivt större och större. När den är stor som en pingpongboll kommer den att visa en bollformad sak av samma storlek bredvid den. Den här bollen är genomskinlig och mycket, mycket tunn. Precis som en vit ballong. Som en mjölkvit ballong. Lite genomskinlig, men inte helt genomskinlig. Precis så. Och inuti är den helt tom. Det finns ingenting inuti den. Efter att ett lager av kronblad har formats på lotusblomsitsen lämnar den här bollen sin position. Den lämnar elixirfältet. I själva verket är det detta som kallas Xuanguan, eller det mystiska passet. Den här Xuanguan lämnar sin position och mycket sakta och successivt tar den sig upp genom kroppen. Den är mycket långsam, men för var dag kan man se dess utveckling när den successivt rör sig uppåt. När den har tagit sig upp till den här delen, till Tangjong-punkten, bröstets mittpunkt, ens hjärta och många essentiella saker finns här. Så detta är en mycket viktig plats, så måste den forma en uppsättning med saker som är likadana som de sakerna. Dessa kommer att tillföras Xuanguan. De här sakerna måste också formas inuti Xuanguan. De här sakerna måste finnas inuti Xuanguan. Efter att den har stannat där en stund och har avslutat påfyllningen börjar den återhöja sig. Långsamt och successivt rör den sig uppåt. När den kommer till halsen känns det kvävande. Det känns som om huvudet är uppsvällt. Trycket ökar där, som om man blev strypt, men inte så allvarligt. Sen när den helt plötsligt kommer till ditt huvud känns det inte kvävande i halsen längre, men huvudet känns uppsvällt. Vid den tiden är den ungefär lika stor som ditt huvud. Eftersom människans nivan eller tallkottkörteln finns inne i huvudet så finns hjärnan och många essentiella saker, alla i övre delen av huvudet. Så det måste också forma en fullständig kopia av din hjärnas uppbyggnad, vilken kommer att formas och föras in i Xuanguan. Sen kommer Xuanguan att tvinga sig ut genom det himmelska ögats kanal. Medan den tränger sig ut är det mycket smärtsamt, som om kanalen blev uttänjd inifrån. Pannan är svullen och du känner dig illamående. Det känns plågsamt när den tänjs ut. När den plötsligt kommit igenom kommer den att hänga framför pannan. Detta kallas Xuanguan, hängande passet. Den hänger där. Det kallas också placeringen av Xuanguan. En del människor kallar det också Xuanguan en akupunkturpunkt. Xuanguan är faktiskt inte bara en akupunkturpunkt. Efter att den intagit sin plats kommer Xuanguan. Vad är syftet med den? Det är här alla meridianer i människokroppen möts, i den här punkten. Alla meridianerna i din kropp, samtliga meridianer, korsar varandra här. Buddha-läraren kallar det förstås inte Xuanguan, de kallar det Buddha-status. Om en person inte har den, då är kultiveringen i den här livstiden förgäves. Han är utan status, han har inte statusen. Det finns inget han kan utveckla. Hans kultivering kommer att vara förgäves. Han kan inte lyckas i kultiveringen eftersom det är en så avgörande sak. Om en liten stund ska jag berätta för er varför den är så avgörande. Efter att Xuanguan har kommit ut kommer samtliga meridianer att sammanfogas och gå in i Xuanguan, gå runt en gång och komma ut. Inuti den ska det formas en uppsättning saker som motsvarar kroppens samtliga meridianer. Därefter byter den position. Xuanguan byter position så den går tillbaka in igen. När den tränger sig tillbaka in är det också mycket smärtsamt. Efter att den kommit in tränger den sig ut igen från bakhuvudet. Den skjuter ut vid Yuzhen-punkten. Naturligtvis är den i en annan dimension, så när du sover stöter du inte på den. Efter att den har format en serie saker går den in igen. Sen går den ner och skjuter ut från Mingmen-punkten. Mingmen är också en mycket avgörande plats. Många människor som känner till detta kallar Mingmen en järnport eller en stålport. Eller till och med. Många av de övernaturliga förmågor som utvecklas av kultiveraren, många av de saker som utvecklas genom kultivering är inlåsta där inne. De saker som formats genom kultivering fungerar inte. Varför inte? Därför att de alla är inlåsta inuti kroppen. Där inne är det så som jag berättade om människokroppen. Molekylernas uppbyggnad, atomerna formar ett lager, protoner eller elektroner, atomkärnor, kvarkar, neutriner. Det går nedåt så, lager för lager. Och varje lager har en port. Hur stor är porten? Den är lika stor som himlen. Självklart att säga det så här. Den är lika stor som ditt eget dimensionsfält. Men manifesterad i din kropp är den som en akupunkturpunkt. Faktum är att huvudsyftet med att förädla elixir är att till sist spränga upp den här porten. Om den inte öppnas kommer inget att frigöras. Den är mycket hårt stängd. Så Xuanguan placerar sig i din Mingmen. Sen börjar den återvända till sin ursprungliga position, vilket kallas att Xuanguan återvänder till sin position. När Xuanguan återvänder, här finns då Yuanjing, urbarnet, så den kan inte gå tillbaka till sin ursprungliga position. Vad ska då göras? Den blir till ett med urbarnet och omsluter urbarnet. Alltså sitter urbarnet inuti den. Men både den och urbarnet växer tills urbarnet har blivit lika stort som din kropp. Xuanguan vidgas sedan så att det når utanför din kropp. Till slut, om du når fullbordan. I Dao-läran talar man om att urbarnet kommer ut i världen. I Dao-kultivering är det vanligt att när urbarnet är runt 7-8 eller 8-9 år gammalt kommer han ut. Uranden styr honom och han har stora förmågor. I Buddha-läran släpper de vanligtvis inte ut honom. I ytterst speciella fall, när urbarnet är så där stort, tillåts han komma ut. Men vanligtvis tillåts han inte komma ut förrän du har lyckats i kultiveringen. Om du inte har nått fullbordan kommer han inte ut, så han kommer att bli ett med din kropp. Efter att du har lyckats med din kultivering ser urbarnet ut som runt 20 år. För kvinnor ser hon ut som 17 eller 18 år, så i verkligheten ser de upplysta så unga ut. Nu för tiden porträtteras de så att de ser ut att vara omkring 40. Det gör dem lite mognare, så det blir lite lättare för människor att tro på. Men faktiskt är de alla mycket unga. Sen när han har vuxit sig mycket stor. Ni vet, i en del tempel, särskilt i de gamla templen, finns det buddha-bilder. Alltså i gamla tempel, i moderna tempel finns det inga. Nu för tiden vet människor inte vad det handlar om och förstår det inte längre. Buddhorna på bilder, särskilt på väggmålningar, sitter inuti en cirkel. Alla buddha-bilderna sitter inuti cirklar. Inte den där auran ovanför huvudet, inte den, utan hela buddhan sitter inuti en cirkel. Alla buddha-bilderna är sådana. Varför? Vid det laget är det faktiskt hans Xuanguan. Men nu kan den inte längre kallas Xuanguan. Den kallas hans egen värld. Hans egen värld. När den här personen lyckas med kultiveringen och när den här personen ger sig av med sitt urbarn, oavsett hur hög gång han då har kultiverat fram. För det som har formats där inne är bara en uppsättning med utrustning, en uppsättning saker, men det finns ännu ingen energi för att något ska kunna produceras. Så den duger inte än, den fungerar fortfarande inte. Så när man kultiverar i världen måste man uthärda mycket svårigheter och lägga ner mycket stor möda. Men när du ger dig av, när du lyckas med kultiveringen, så kan du erhålla Dao med bara 2/10 av din gång. Så var tog de andra 8/10 vägen? Allt tas ner tillsammans med din Qingqing-standard. De används för att forma din lilla värld. Den här Xuanguan, den kallas inte Xuanguan längre, den kallas en liten värld. Det här används för att berika den. Så när den har berikats med energi blir det så att du kan få allt du vill ha. Du sitter inuti din värld och allt kommer med en handvinkning. Det sägs att Buddha åtnjuter stor bekvämlighet, han har allt han vill ha. vad han än vill leka med, vad han än vill äta. Han har allt han vill ha, allt kommer med en handvinkning. Varför är det så? Därför att han har uppnått det i utbyte mot en livstidsmödosam kultivering, lagt ner omätbar ansträngning och på så sätt höjt sin nivå. Det här är Buddhas status. Utan den skulle det inte vara möjligt för honom att få vad han än vill ha, så han skulle inte lyckas i kultiveringen. Detta är vad det är. Så när han verkligen uppnår Dao har han bara 2/10 av gång kvar. Men utan kroppens begränsning kommer han att visa stora gudomliga krafter. Det var allt för den här föreläsningen.